Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Hej, hej, hej!
Ja, och det här är då del 2 av den svenska modellen, podden med Jonas Nordling och Jörgen Wittfeldt. Och den här gången besöker podden digitalt, kan man säga då, journalistutbildningen vid Stockholms universitet. Jag heter Björn Häger, lärare där. Och i del 1 så avslutade samtalet mellan Jonas och Jörgen med att de diskuterade ett mejl de hade fått från en av studenterna som tyckte att det var lite för snälla krav på journalistutbildningen. Den borde bli mer av elitutbildning, uppfattar jag det som. Den, och då kan man säga så här, som jag är lärare då, vi börjar där, Jörgen. Mm. Då får jag väl försvara mig med att de har inte haft mina kurser riktigt än.
Nej, vi får väl se om...
Jag kommer att ta det här till mig och köra stenhårt med dem nu framöver.
Blir det underkänt om man inte lämnar in ett tid?
Ja, jag brukar vara ganska hård på det. Någonstans så... Det kommer också in sådana här högskoleförordningar och sådana där rent administrativa saker som gör att man ibland är förhindrad av att införa regler som man väldigt gärna skulle vilja göra om man vill uppfostra folk till att bli som om de var på en riktig redaktion. Men jag tycker mina studenter i alla fall hittills varit ganska bra på att möta deadlines, tycker jag.
Mm, ja, jag är glad att jag blev drillad i det, för att jag kommer ihåg när jag stod och fipplade med något inslag en minut i lunchekot och legendaren Kerstin Brunberg kom in, som bara folk hade pratat om lite på ett respektfullt sätt. Så jag hade aldrig träffat henne och hon kom in direkt och började skrika på mig. Vilken idiot jag var. Hon kanske inte sa just de orden, men det var innebörden. Att inslaget skulle ju gå snart. Hur fan kan det inte vara klart? Och jag gjorde nästan på mig. Något sånt hade jag inte varit med om.
Ja, men jag har ju skrivit, nu ska jag släppa in studenter här också, det är meningen så, Jörgen, jag ska
prata.
Men jag har ju skrivit en läroboken som de är tvingade att läsa, och där skriver jag ju om det här med deadlines. Så att det handlar ju inte bara om en själv, utan det handlar ju om vikten med att möta en deadline. Det handlar ju om att det påverkar så mycket annat. Det sätter andra i redaktionen i problem, liksom om det där inslaget inte blir klart i tid eller om texten inte kommer med när den ska publiceras. Så för många redaktioner idag i det här digitala landskapet så är det enormt viktigt att vara först. Och det kan handla om att dröja några sekunder ibland för att man kommer tvåa, och det är inte vad redaktionerna vill vara, de vill vara etta. Jag noterade några av er studenter här. Ska vi börja med Emily?
Ja, tack så mycket. Emily Jönsson Lövmark heter jag, och jag har en fråga på det här med betydelsen av en examen som vi avslutade förra delen lite kring. Min fråga lyder då, hur upplever ni att arbetsgivare värderar en examen inom journalistik? Är det bra att ha det här examensbeviset? Och som följdfråga till det, hur värderar ni själva i egenskap som chefredaktörer ett examensbevis? Och även om ni vet ifall betydelsen av en examen skiljer sig åt mellan exempelvis radio, tv och tidning.
Och jag kan börja då, för mitt svar är väldigt kort. Inte en jäkel bryr sig. Ingen har någonsin frågat. Det har aldrig varit på tal när det gäller lön eller befogenheter eller tjänster. Det enda arbetsgivare bryr sig om är vad det senaste du har producerat. Det är det enda du bedöms på. De kunde inte bry sig mindre. Men sånt kan ju ha förändrats, men det är min erfarenhet.
Jag håller med Jörgen om, om det. Sen examens betydelse kan ju dock finnas, inte minst i sådana sammanhang där du har mer formella krav. Du kanske vill ha en chefstjänst i det offentliga, och då är det naturligtvis kanske inte just dina journalistkompetenser utan just att du har en examen som är en kravbild för att du överhuvudtaget ska få vara med i processen. Så att, och där råder ingen tvekan om att du, ja, har du inte examen så är du körd. Men när det gäller just om vi pratar om den redaktionella världen, så är det ju, sanningen är ju den att det är ju det du har gjort som är ditt betyg, inte vad du har i själva examensväg, skulle jag säga.
Jag kan ju bryta in där då som lärare, eftersom jag håller med det som Jörgen säger, att det är inte så många som tittar på om ni har någon rest eller inte. Men om ni sen vill ha mitt jobb, det vill säga att ni ska söka jobb som lärare här på journalistutbildningen, då kan jag säga så här att Jonas Nordling då, som är en av Sveriges duktigaste journalister, har varit ordförande i Journalistförbundet i 9 år och har koll på att han kommer inte kunna få det jobbet, för att han har inte en kandidatexamen, medan Jörgen som har en kandidatexamen kommer vara aktuellt för jobbet. Så funkar det, och så kan det också vara om ni söker jobb som kommunikatör eller inom EU eller inom statlig förvaltning. Då kan det här med examen spela roll, men i journalistvärlden så tittar de då frågar de efter arbetsprover.
Ibland kan skillnaden vara för liten, tycker jag. Alltså, det görs aldrig ens någon skillnad på om du går 1 år på folkhögskola eller om du liksom har pluggat 60 poäng statsvetenskap. Det är ingen som bryr sig någonsin. Det är liksom ingen merit ens att komma med, upplever jag det som i alla fall.
Men nu pratar vi svenska förhållanden. Så pratar med tyska kollegor exempelvis. Alltså, om du inte har examen så kan du bara fetglömma och söka till en redaktion. Så att det där kan se väldigt olika ut. Men nu pratar vi om de erfarenheter vi har på svenska redaktioner.
Jag kan ju säga till Emily också då att det spelar roll också. Det finns ett antal jobb där det spelar roll. Och det kommer såna här studenter som har gått på journalistutbildningen som kommer tillbaka efter 10 år och säger, ja, men jag hade en rest där, jag behöver göra klart för att annars kan jag inte få det här jobbet eller få den här lönenivån eller vad det nu är. Och då kan utbildningen ha gjorts om, eller det är helt omöjligt att komplettera med den där. Så att jag brukar säga till dem som går sista terminen, efter att ni har varit på praktik så kommer redaktionerna att dra i er. Det är en väldig attraktivitet i er från den här utbildningen ute i medievärlden just nu. Och då kommer det finnas en frestelse att inte göra klart sista terminen. Men gör det. Det spelar inte så roll vad ni får för betyg, bara ni gör klart och bara ni har godkänt. Så att ni har en färdig utbildning, så att ni har den där kandidatexamen.
Vad tittar ni på som chefredaktör när ni ska anställa, om ni kastar examensbeviset åt sidan? Vad värderar ni? Ni var inne på saker som en bra journalist ska ha för egenskap. Men vad ska man göra för att få jobb hos er?
Det är 2 saker ska jag säga som är avgörande. Det är naturligtvis 1, vad du har för jobb du kan visa upp att du har gjort. Oavsett, jag ska säga så här, även om vi jobbar med skrivna saker i första hand, så är det ju så, man ser ju hantverket även om man har liksom lyssnat på en podd eller ser ett tv-inslag. Så att säga. Har du någonting bra att visa upp, så är det, precis som Jörgen sa, det är det man går på. Men 2 är också, det är ju referenser. För att spelar man på en liten arbetsplats som vi, så är det så här, det är avgörande att någon som man faktiskt också förstår funkar i ett socialt sammanhang. Finns det referenser som jag dessutom kan känna tillit för, det är liksom, det slår allt. Och då talar jag också med motväsar förut om att man ska, att det är en bransch som man kommer in kontaktvägen, men det är så det funkar. Och där skiljer sig nog inte journalistiken mot många andra branscher, att det är via kontakter som du tar in på de mest attraktiva arbetsplatserna.
Jag kan bara hålla med om det Jonas sa och lägga till att i vårt fall skulle det nog behövas att man är väldigt självgående. Det är det enda som funkar på en sån liksom liten redaktion som vi har. Den bygger egentligen på att alla gör sin del utan att behöva så himla mycket arbetsledning eller fösning åt något håll.
Så. Och sen så är det ju så att, jag menar precis det som Jörgen säger, det här med självgående. Men om jag har en anställningsintervju och jag frågar, är du självgående? Hur många säger nej? Alla säger ja på den. Men då vill jag veta det, stämmer det här? Och det är då referenserna kommer in. Och du kan ju ange 3 referenser. Genom, nu har jag varit 25 år i den här branschen. Jag har troligtvis andra som har jobbat med dig i något sammanhang. Då ringer jag ju upp dem. Och tips är ju då, så lägg det pusslet själv innan.
Om man har, alltså journalistik eller kommunikation har ju blivit, gränsen däremellan har ju surrats ut lite. Många som har läst journalistik, jobbar med PR och andra, i andra kommunikationsroller. Hur skulle ni som chefredaktör se på ett CV där det står att den personen har jobbat med PR, alltså the dark side of communication, så att säga?
Ja, vi har ju en som har jobbat med PR som är programledare för oss, Staffan Dopping. Han har i och för sig gjort mycket annat också. Men det diskvalificerade inte honom för min del i alla fall.
Skönt.
Nej, alltså, det är väl egentligen frågan. Är väl också, om man har det i sin, på sin CV, då blir du nyfiken. Varför vill du jobba med journalistik? Är svaren de rätta, så det finns väl inget hinder i sig. Det kan ju också vara ett sätt att, jag menar, om man har varit på The Dark Side, då kan man The Dark Side-spelet också, så det finns ju fördelar med det. Sen är det ju en fördel om en som Staffan som har vandrat fram och tillbaka emellan branscherna. Jag menar, jag kan ju se, jag jobbar ju på en större koncern, Arena-gruppen, som också har PR-folk i sin kader här liksom. Och det kan ju säga att, ja, men jag är glad att vi sitter inte i samma rum, för att det är helt olika hantverk.
Jag kan tillfoga där då, nu är det Björn här som är lärare på skolan, att jag vet inte, hade ni Petra Jonsson som pratade för er i början av första terminen, från hon som var aktiv i Journalistförbundet också? Hon har blivit kommunikations, eller i varje fall pressansvarig på regionen i Gotland. Daniel, som är mitt åskådningsexempel från Mittmedia och Söderhamnskuriren i förra upplagan av Reporter, han är nu, tror jag, kommunikationschef på regionen i Gävleborg. Av de som jag gick på journalistutbildningen på 80-talet med, så är det den ena är nu kommunikationsdirektör på MSB, och den andra dyker upp i TV ibland som presschef på Säpo. Så att det är rätt många som i ändan av sin journalistiska karriär går över till den här The Dark Side, eller som det skulle nog inte kalla det själva, utan de tycker nog att det är ett naturligt steg att ta, att verka för det goda i samhällets tjänst.
Jag har ju Anders Jonsson som är en av mina medarbetare. Han har ju varit både chef på Ekot och pressansvarig på fackförbund inom, eller på Saco. Så han har ju varit på båda sidorna. Men mitt största problem när det gäller relation till honom, det är ju egentligen inte den bakgrunden som PR-konsult för ett fackförbund, utan det är att han också är travtränare. Så att man får hålla isär liksom var de här externa intressena finns i övrigt, så att säga. Men det är ju det här med trovärdigheten man alltid får brottas med som utgivare.
Mm, på min lista, Sanna Svärd.
Jag antar att ni har ganska många frilansare som ni tar jobb ifrån. Hur tänker ni då när ni tar in ett jobb? Alltså, är det liksom, vad ska man säga, typ varumärket som den journalisten har, alltså sitt namn, eller är det mer idén, eller vad går ni på?
Ska du börja, Jörgen? Eller?
Intressant fråga, för att där skiljer sig väldigt mycket nu från där jag är nu, från hur det var tidigare på radion då. Där var det nog mer varumärket, man köpte liksom inte in något från om man inte visste vem det var. Här är det mycket mer idén, och sen är det klart att vi kollar upp den personen en del och ringer och pratar med dem och sådär. Men vi har fått in rätt mycket faktiskt som jag har publicerat, som jag tyckte var ganska kul och bra. Och det blir också en mångfald i det som man inte uppnår på samma sätt annars. Så att idén, definitivt. Och stilistiken, den är viktig för oss, för att vi kan inte göra hur mycket, så vi kan inte förlösa någon som inte alls kan skriva, utan det måste finnas någon grund som ändå funkar.
Och sen är det ju så att det är klart att när man väl har en relation, så blir det ju, då kan man ju en frilans höra av sig med en mening och pitcha in den, och jag fattar ungefär vad det kommer bli för slutresultat. Men mens någon jag inte känner, det är klart att jag tycker ju naturligtvis inte att man ska kräva att man ska skriva på spec. Man kan ju inte kräva att någon ska skriva en färdig grej eller göra ett färdigt inslag och sen får jag bedöma. Men ibland så blir det nästan på gränsen till samma sak, för att jag fattar inte vad grejen är förrän jag ser helheten. Så det där är lite olika i första mötet, och det kan ju ibland kanske upplevas som att man är lite petig och sådana saker. Men i slutändan så är det, så länge det känns som att man förstår varandra och slutresultatet blir publicerbart, så finns det egentligen, finns inga rätt sätt att inleda relationen. Men man märker rätt snabbt när man inte, i första hand handlar det om man inte pratar samma språk. Och det är rimligt människor emellan. Jag har stött på många duktiga kollegor där jag inte riktigt, vi kan inte synka ihop något tillsammans. Och det är mer kanske, det handlar inte om varumärke på den journalisten eller den, utan det handlar mer om att vi kan inte synka ihop, och så kommer det alltid vara oavsett bransch.
Jag hade en helt annan fråga som jag vet inte om det kanske är någon annan som har mer frågor om.
Ta det.
Ja, då undrar jag om vi ska prata om Federley-historien. För att jag har liksom varit lite fundersam över, vissa medier har publicerat mer information än andra. om hela den här historien. Och jag skulle väl egentligen bara vilja veta vad ni tänker om, ja, men om man ändå, om det ändå är känt från ett annat medie, kan inte de andra då också skriva samma sak? Eller hur ska man tänka då? För att om man publicerar mer, även om man inte har berättat vem personen är till exempel, så kommer ju folk att kunna ta reda på det. Alltså det kommer ju komma mer information. Eller vad är det jag försöker säga? Man kan inte bara förhålla sig till det man själv har publicerat.
Precis, förstår precis vad du menar. Jonas, det här är verkligen ditt härad. Det här kan ju du i sömnen.
Nu hänger inte med här. Hur tänker du att det var mitt härad?
Ja, så, men liksom pressetiken, ja, okay. Den är du ändå vassad.
Ja, 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 jag tyckte att, du, att jag satt och tyckte om Federley-frågan i 24/7. Nej, men rent generellt är det klart att jag brukar som ett mantra säga så att man, för att undvika den här drevdiskussionen, så är det så att bara för att en publicist eller en utgivare publicerar fakta, så är inte det per definition någonting som alla ska anses vara skyldiga att publicera. Det är ju nummer ett. Utan varje utgivare måste ju faktiskt fatta ett eget självständigt beslut. I just Federley-frågan så är det så många bottnar. Det är ju den här filosofiska frågan om, alltså, är man, när har man rannsakat sitt brott eller liksom zonat det straffet som man utdömts. Det är ju en diskussion om publiceringsfråga. Sen är det ju liksom, det är klart att när blev det här allmän intressant? Jo, det blev det väl först när Centerpartiet inte längre har förtroende för Federley, som ändå sitter i deras partiledning. Och då är det klart att för allmänhetens skull så måste man kanske förstå vad de bygger det misstroendet på. Men det är väl först då som jag kan tycka att det här blev, ja, av om man ska tömla, finns det ett allmänintresse? Men där kan man tycka olika som utgivare. Jörgen kanske tycker annorlunda.
Jag tycker väl att allmänintresset uppstod lite tidigare än så i det här fallet. Det som jag studsade på var att när han skickade ut sin Facebook-text så gav han sken av att han var lika överraskad som alla andra, även om han inte skrev det rakt ut. Det föll liksom på sin egen orimlighet, och ganska snabbt så dök det upp i den här skvaller, på den här skvallersajten Stoppa pressarna, att grannarna minsann hade varit på honom och sådär. Det som jag förvånades över var hur slöja vanliga medier, så att säga, var att kolla upp den där storyn, eftersom den potentiellt kunde vara ganska allvarlig. Dels på grund av att han är en tung politiker då, som var första eller andra vice ordförande i partiet. Och för det andra för att, ja, den här typen av frågor är oerhört känsliga, och det är klart att man blir nyfiken på hur mycket han visste och vad han drog för slutsatser av det och varför han inte drog slutsatser av det. Så det är på det specifika frågan om Federley. När det gäller det andra så tycker jag ändå att även om så här ryggmärgsidén är att du är bara ansvarig för det du själv publicerar, så är det ju en lite annan miljö vi verkar i nu. Alltså där det kan bli nästan parodiskt, där någon fint medium envist håller fast vid att inte namnpublicera när alla andra har gjort det. Jag tycker att det har komplicerat det hela med internet helt enkelt, och Flashback och sociala medier.
Jag får bryta in där, Jörgen, så är det handlar om här är ju inte namnpublicering. Det är ju att några medier fortfarande säger att hans partner eller sambo, för detta sambo, var dömd för ett grovt brott utan att man talar om vad brottet handlar om.
Jag lyfter från det specifika till det generella, men absolut. Jag är i ett sånt fall också, så MeToo är väl ett bra exempel där olika uppgifter skvalpade runt, och det medium som kanske publicerade eller återvidarepublicerade något som någon annan hade skrivit kanske inte hade egna källor ens. De kanske inte visste att det var sant det här som påstods, eller vem som ens påstod det. Så man får ju hålla i hatten lite, och så är det väl här också, tänker jag. Men i frågan om hur mycket ska man berätta om det här brottet, det blir ju en fråga om var varje publicist drar gränsen. Jag tyckte väl att man ska berätta ganska mycket.
Jonas och jag var ju ordförande i Publicistklubben förut, och Jonas från Journalistförbundet, vi satt ju då i pressens samarbetsnämnd som var ju, ska man säga, pressombudsmannens arbetsgivare. Och där grundtermen här, grundformuleringen är ju allmänintresse, kan man säga, grundkriteriet. Och det jag funderar över är ju att när Fredrik Federley lämnar vartenda uppdrag och liksom bara blir en vanlig människa, då menar jag, då påverkar ju det allmänintresset ganska kraftigt. Alltså skulle han vara kvar i sina politiska uppdrag, så skulle ju intresset av att gräva fram fler eller detaljer och så, och särskilt sånt där han har gett någon annan bild till partiet än den verkliga och sådär. Eller vad säger du om det, Jonas?
Ja, men det var lite det jag var inne på. Det finns ju ett allmänintresse som inträffar, men frågan är när. Är det när han sjukskriver sig från sina uppdrag som EU-parlamentariker? Ja, tveksamt. Jag skiter lite i vad de gör där nere i Bryssel på det sättet, om jag uttrycker mig som allmänhetens representant. För jag har ingen aning om när de sjukskrivs eller inte. Så där kanske inte den gränsen. Utan det är just när det blir relationen, förtroendet i ett parti som spelar en viktig roll i Sverige. Då blir det lite intressant vad de bygger sitt misstroende gentemot Federley. Men det här rapporterades ju långt innan vi nådde den fasen om vad som låg bakom. Så att jag tycker ändå det finns en... Alltså, för det är så här, hur många EU-parlamentarikers relationer har vi koll på? Ska vi sätta oss till doms över alla dem? Eller är det just i det här fallet? Och då blir det mer en filosofisk fråga. Vilka brott kan man aldrig sona? Och det är en annan diskussion egentligen.
Tänker du ta tillbaka det där till Sanna då? Vad tänker du?
Ja, men jag tänker alltså också att det är svårt. Men sen också att den här närstående... Jag vet inte vad ni vill liksom säga i den här podden. Så. Men den här närstående personen. Den personen är ju ingen offentlig person. Och det går inte att berätta den här historien heller utan att liksom den personen ska bli väldigt utelämnad. Och då tänker jag också att det blir så här en fråga om är man liksom, får man liksom ta att journalister kommer vara på en för att man har någon sorts relation med en offentlig person. Jag vet inte hur ni tänker om det. Om man skulle tänka liksom i något annat sammanhang så...
Alltså politik är ju ändå en fråga om förtroende, och om du bor tillsammans med en person som är dömda för de där brotten och har dina barn där och så påverkar ju det förtroendet väldigt mycket, och ännu mer om du har liksom inte berättat för partiet om det, om du har hotat med Säpo när frivården kommer dit och ställer frågor, om det nu är så. Det tycker jag är allmänt intressant på många sätt.
Jag tror det var så. Jag vet inte, var det ert kvartals hade något panelsamtal? Det var någon som tog upp exemplet. Det var någon socialdemokrat som fick avgå för att hon var ihop med en sverigedemokrat.
Mm, just det.
Så att det, men där kanske man ställer andra krav. Då på Mikael då?
Ja, tack Björn. Nej, men det jag undrade, det var lite som att ni beskrev tidigare att ni har sett många som har liksom tappat lusten för journalistik och som inte riktigt palla mer, och jag tänkte...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag får intrycket av att det är såklart en stressig bransch och att det här kanske händer i större utsträckning än i andra branscher. Och då undrar jag lite, vad beror det på? Är det bara personliga anledningar eller finns det liksom branschöverskridande problem och kulturer som bidrar till detta?
Jag kan börja, Jörgen. Jag har sett många sådana här exempel. De skiljer sig lite åt beroende på om du exempelvis... Jag var inne på SVT ett tag. Där kunde jag se av vissa anledningar som var mest kopplat till rätt dålig personalpolitik, där man bara struntade vissa medarbetare. Medan jag kan säga att det varit inne i den mer kommersiellt utsatta dagstidningsvärlden, som ju har liksom sagt upp 50% av sina anställda de senaste decenniet. Där är det ju direkt kopplat till en otrolig stress på arbetsplatsen på alla nivåer. Där det är allt ifrån att man krävs att man ska jobba snabbare, man ska förstå mer teknik. Ja, hantverket ser helt enkelt annorlunda ut, och det är klart att då är det lätt att tappa sugen om man inte längre orkar hålla sig update och kanske också samtidigt kanske inte får den kicken att fortsätta lära sig saker och ting, därför att man på många ställen anses vara hopplöst föråldrad i sitt tankesätt och sådana saker. Så det är en bred kombination där det ser lite olika ut beroende på vilka resurser man har till och framförallt kanske kompetensutveckla.
Jag skulle ju gå kanske ett snäpp djupare för min del då att tänka på vad det är för typ av jobb och hur, vilka jobb man kan säga liknar journalistiken. Och det är liksom mer av ett kall än ett kneg, numera i alla fall. Jämförbart med kanske läkare och präster och sådana där, att du går in i jobbet med en vilja att åstadkomma någonting och du tar med hela din person in i det. Och blir det inte riktigt som du har tänkt dig då, eller du möter motgångar, så kan du bli stressad och tappa sugen av den anledningen. Eller motsatsen, att du tar med så mycket in i det hela att du bara jobbar och tänker jobb 24/7. Och det är också vanligt bland journalister, och det kan man också bli bränd av, tror jag.
Men att ta ett konkret exempel om Mikael på din fråga. Så här, när jag lämnade JMK och aldrig kom tillbaka sen igen, då klev jag in i tidskriftsbranschen och började på en tidskrift och så kom ut med ett tryckt nummer en gång i månaden. Alltså de reportrar som hade jobbat där när det bara var en printprodukt, de hade ju svårt att ställa om naturligtvis till att det faktiskt var publicering 24/7 som det blev via webbsajten som man också drev. Medan vi som kom då liksom med kanske mera en önskan om att göra mer än bara bli publicerad en gång i månaden tyckte att det var ett andningshål där man faktiskt också kunde få in lite puls och tempo. Och den där kollisionen mellan det nya och det gamla, den skördade nog många offer under framförallt kanske för 15 år sedan, där många kanske kände att man fick inte hänga på det här tåget helt enkelt. Och man kanske inte heller förrän för sent insåg att du måste faktiskt gilla och ställa om från att vara en tidskriftsreporter till att vara en online-reporter. Det här är ju ingenting som ni behöver brottas med på någon redaktion idag, men jag tror att den kraschen, de här kulturkrockarna, det blev så oerhört naket vilka som kunde åka med, lämna perrongen på tåget och vilka som blev kvar helt enkelt.
Men det kommer ju nya sådana omställningar hela tiden.
Absolut.
Även er generation journalister kommer säkert att vara med om det också. Då gäller det ju att inte bli den där som säger att varför ska vi göra det där för? Vad är det för vits med mobiltelefoner? Ja, men man har ju hört dem varje gång det händer något nytt. Eller Björn, du minns väl, du var ju tidig med att införa liksom att det var tidigt på när det gällde sajten på Ekot. Det var väl säkert en hel del gnäll där om vad ska vi ha en sajt för och sådär.
Ja, nej, men jag utbildade hela Ekot på överhuvudtaget hålla på med datorer. Och sen skulle vi starta någonting som hette internet på Sveriges Radio. Det gjorde jag då, men och då var det så här, ja, men ska vi verkligen vara med där? Och de chef som sa. Ja, men det var länge sedan. Ja. Och det blev bra, det blev väldigt bra. Men jag tror att det blev bra delvis därför att vi var ett gäng unga människor som fick hålla på lite för oss själva. Och det var inte så många höga chefer som la sig i på detaljnivån just i början. Och det tror jag var egentligen det bästa.
Men bara för
att... Det man vill säga till studenternas fördel att de, när ni kommer ut nu, ni kommer att vara de som redaktionerna vill ha, som är multikompetenta och snabba och hänger med liksom i sociala medier och alltihopa det här som den här äldre generationen är lite tröga med. Men kommer ni bli gamla, då kanske någon yngre som konkurrerar ut det.
Jag ska bara illustrera också hur jag själv känner att nu börjar jag stå på den här perrongen och se tåget fara iväg. Vi hade förra veckan en medarbetare inne som han ville köra sina grejer i TikTok och Twitch också. Och jag bara kände så här, är det här vi hamnar nu? Liksom TikTok-kröniker. Då var inte jag med längre. Och då kände jag mig helt plötsligt som de här 60-åriga kollegorna jag stötte på i slutet av 90-talet. Det är lätt att hamna där.
Mikael, är du på TikTok?
Ja. Men jag fastnade lite på det du sa, Jörgen, om att det är ett kall och inte ett kneg. Alltså det förstår jag ju. Och jag tror att vi alla är väldigt drivna. Men även om det är ett kall och inte ett arbete... Alltså Sveriges Radio, alla redaktioner, whatever, är ju fortfarande arbetsplatser. Har inte de ett ansvar att liksom se till att folk inte hamnar i de här hålen av liksom utbrändhet och sånt?
Jo, absolut. Men det kan, och andra, alltså grundsvaret är ja, men det kan också vara svårt för en arbetsgivare att bromsa en människa som lever sitt jobb. Jag har ju haft flera sådana nära mig och jag vet inte hur man gör. Om man ska göra så att deras passerkort inte funkar efter en viss tid på kvällen då de smiter dit och fortsätter jobba med sina reportage. Det är inte så lätt. Men man ska hålla koll förstås på hur medarbetarna mår och ställa frågor om det verkar som att det är något som inte är som det ska och så vidare.
Men du och jag har ju det gemensamt ändå, Jörgen. Vi har ju sagt upp oss från bra fasta jobb på Sveriges Radio. Och jag sa upp mig då, det var 2006 när Sveriges Radio hade ett generellt erbjudande. Alla som ville fick sluta med en årslön. Och då läste jag någonstans någon som hade jag funderade mycket, hur ska man våga göra det här? Det var ett jättebra jobb då. Men det var någon som hade varit med om det här på Expressen, där de hade gått ut med något erbjudande och de som fick, några slutade och några blev kvar. Och så hade den här personen då kommit tillbaka efter ett antal år och sett de här, de som blev kvar, och de var de här trötta. Mm. Och då vet jag precis vilka de är också på Sveriges Radio, som sitter och är trötta och bittra i sina rum. Och de som hade slutat, de hade ju blivit liksom, hade de blivit tv-stjärnor och framgångsrika deckarförfattare och sånt där. Det kanske fanns någon slags påverkan i själva vilka som valde att sluta, att de hade någonting att gå till också. Men att våga byta jobb tror jag är viktigt. Axel då?
Ja, Axel Almström heter jag. Jag hade också som en följdfundering på något ni sa innan i förra delen. Ni pratade lite grann, eller nämnde snabbt i alla fall, det här med att känna sig rustad inför för arbetslivet eller praktiken. Så jag undrade lite hur ni kände er rustade när ni kom ut. Och sen så tänkte jag också fråga om vad ni har för förväntningar liksom på en praktikant som kommer direkt från journalistutbildningen.
Kunskapsmässigt var jag nog ganska bra rustad, tror jag. Men mentalt inte så värst, för det var steget att gå från en låtsasradio till att liksom, jag gjorde praktik på Ekot då, och det som jag hade väldigt stor respekt för, och att mina små inslag skulle gå ut till liksom hela svenska folket, som det var i alla fall då och i viss mån nu också, det var för läskigt bara, så att jag blev så blockerad de första veckorna, fick inte ur mig någonting, men då tvingade min handledare mig liksom att göra ett superenkelt inslag, Alice Petrén var det. Det är henne evigt tacksam för. Det handlade om magsjuka som ofta dyker upp på sommaren. Jag kommer ihåg att det hette sommarsjuka, och jag tittade på det här. På den tiden så fanns det liksom en lista man kunde se när det var tänkt att gå och så där. Jag trodde ju inte att det skulle gå, men när jag hörde det gå ut där en söndag eftermiddag före vädret, då var isen bruten på något sätt, och sen gick det bra. Men det där ska man nog förbereda sig lite för, att det är ändå en omställning att liksom göra det på riktigt, som jag inte var riktigt beredd på faktiskt.
Rustad och så, jag vet, jag funderar mycket på när jag började min praktik där, så jag hade ju, som ni har förstått, som mål att inte komma tillbaks efter min praktik, så det var ju hela min grej, det var att jag skulle bli kvar där på redaktionen. Men det jag inte då visste var ju att också en reporter var gravid. Det var ju en bra förutsättning att bli kvar. Så det handlar inte så mycket om rustning, mer liksom att ibland måste man också ha tur för att hamna rätt i fas, åtminstone om man inte vill komma tillbaks och ta sin examen då, som Björn nu ändå har rått er att göra. Men det jag vet så här i efterhand, jag pratade med andra kollegor, det var väl att jag, i och med att jag hade jobbat i 7 år tidigare, liksom hade lärt mig i alla fall då värdet utav kafferasten, att det var liksom jävligt viktigt att inte bara fastna i jobbet utan också bygga det här sociala kittet som ändå är viktigt på redaktionen, att man investerar det rätt tidigt. Och jag skulle säga nu, jag tänker utifrån hur jag ser på den lilla redaktion jag har, de praktikanter jag har där, så är det väl också så här att de som förstår det sociala samspelet har en mycket lättare resa än den som kanske tror att det viktiga är att man liksom stänger in sig ett hörn och gör sitt jobb. Så glöm inte den där sociala sidan. Det är väldigt viktigt att framstå som att man faktiskt också kan föra sig människor emellan. Det skulle jag säga. Det är nog en sak som man kanske inte berättar om på JMK inför praktiken, men jag skulle säga att den är jätteviktig.
Det var en annan fråga också som fanns här, som var vad vi skulle tycka att en journalistpraktikant behöver ha med sig. Och det som Jonas nämner är förstås en sak som underlättar. En viss social smidighet är alltid bra. Men sen modet att våga, och det här är ju lätt att säga för mig, men modet att våga testa saker som inte blir 100. För det är så man kommer vidare. Just den där blockeringen som jag beskrev att jag själv hade, den var ju dålig. Utan det måste vara en miljö där arbetsgivaren tillåter dig att vara på gränsen till vad du klarar av hela tiden. Men det ska också tillåtas då, såklart, att om det inte blir 100%. Ekot var ju en miljö som var helt bizarr. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Björn, men det var ju ett antal gamla silverryggar som stod på de här morgonmötena och i princip sket på allt som gjordes och sa det där var ju helt värdelöst och det var uselt och sådär. Och det var ju en miljö som man kände, shit, ska jag någonsin våga publicera någonting här? Men sen visade det sig att de hade sina käpphästar och sina livsfiender som de framförallt liksom bråkade med, men det fattar man ju inte när man kommer.
Och väl utgå från att det inte är så nu längre. Men
nej, så är det. Nu är det, nu är det snarare tvärtom. Lite för snällt och lite för att allt bara var bra. Eller så minns jag i alla fall att det var lite för lite. Lite som den här mejlskrivaren som vi har refererat till var inne på ibland. Att man är lite osäker på var det här bra eller dåligt. Det är liksom oklart.
Jag heter Louise Falkenfors. Jo, vi pratade lite om, eller ni pratade lite om framtidsutsikterna för journalister. Vad tycker ni saknas inom journalistiken idag? Har ni någon uppfattning om det?
Alltså produkter, tänker du? Alltså någon, liksom, något som man skulle vilja ha som mediekonsument?
Ja, men det som vi kanske inte är så bra på, till exempel. Vilken väg ska man gå? Det finns ju flera olika inriktningar, till exempel. Är det någonting att dagens journalister inte är bra på?
Men tänker du lite utifrån vad som är smart att specialisera sig på för att ha en, liksom, vara anställningsbar? Är det så du menar?
Ja, men lite så. Vilken väg ska man ta för att det ska funka, liksom, med tanke på att konkurrensen är hård?
Det var lite dit jag ville med det här när vi pratade om medarbetaren som då luftade det här med TikTok och Twitch förra veckan. För mig handlar det ju om att det som saknas är ju inte, hantverket är ju detsamma vilka plattformar man än använder. Sen kan man ju utveckla det beroende på om man väljer rörlig bild eller ljud eller om det är tryckt skrift, så att säga. Så blir det ju liksom lite olika sätt att hantera hantverket, men i grunden är det samma. Men det som ibland jag kan känna, nu är vi på små redaktioner, både Jörgen och jag, men alltså ibland så kan jag känna att vi är... Det saknas rent generellt en kunskap om var allmänheten rör sig. Och det var där som den här Twitch och TikTok-diskussionen kom in. Att det är liksom, alltså om man sitter och spelar tv-spel i en Twitch-värld, är det inte där vi ska då finna oss och liksom lyfta in också våra budskap eller vår journalistik? Är det på TikTok man rör sig? Då kanske vi ska paketera den så att den finns där. Att den kunskapen tror jag fortfarande är... Man hämtar... Kunskapen om nya medieplattformar hämtar man inte från journalistutbildade. Och det tror jag faktiskt är någonting att fundera kring.
Ja, jag kan fylla på den när jag får tänka efter lite. Alltså kombinationen journalistik och teknik, den tror jag kommer vara livskraftig länge. Och att det kommer finnas ett underskott på kunniga personer där. Men sen tänker jag att det som jag tycker saknas nu är ju journalister som kan väldigt mycket om vissa ämnen. Så skulle jag ge något råd, så skulle jag tänka sig, vad är du intresserad av för ämnen som du kan se kommer att vara viktiga under de närmaste 10-20 åren? Och lär dig mycket. Låt säga att du tänker, nu bara spånar jag här, men låt säga att du tänker så här, det här med brott och straff kommer vara en jättegrej. Jag ska lära mig mer om liksom varför folk blir brottsliga och om kriminologi eller om juridik, så att jag vet lite mer än kollegorna. För att jag saknar verkligen specialreporterna som fanns, och jag är helt övertygad om att de kommer komma tillbaka. Att det kommer att bli mer av en efterfrågan på journalister som är journalist-expert. För nu är nämligen alla generalister. Man har tagit bort väldigt mycket av de här som bevakar vissa områden, och jag tror så som utvecklingen ser ut att det kommer behövas.
Man ska inte glömma det, att kunna ett nischområde som är lite komplicerat, det är ett ganska bra argument för att få jobb. Dels på en redaktion som Ekot, men också så finns det ju specialiserade redaktioner. Jag specialiserar mig precis som Jonas på bostäder och bostadspolitik som är ganska komplicerat, och när man kunde det så hade man en nisch som specialreporter på Ekot. Men det innebar ju också att det finns ju många så här tidskrifter och sajter som skriver bara om det. Och de vill ju anställa folk som kan den typen av ämne, och de är inte så många.
Sen är det, man ska ändå samtidigt säga det här med nischer, det är ju ett sånt där evigt råd vi kommer specialisera dig. Men vi får inte heller blunda för att vissa frågor går ur och in i trend. Nu, bostadspolitik i all ära, Björn, men jag kan ju säga att jag tror att det är svårt om vi skulle livnära oss som frilansjournalister och vara bostadsreporter, för det är inte så köpsuget är inte så starkt. Det är lite för komplicerat fortfarande och kanske lite för ute som ämne. Men däremot då, jag noterar, jag har en kompis och kollega, Kent Werner, som ni kanske har hört talas om. Han hamnade ju rätt och specialiserade sig på konspirationsteorier för några år sedan. Mm. Alltså han livnär sig på det just nu. Liksom. Man får betalt för era poddar och kommer liksom, han har ju, hans bok trycks upp i nya upplag hela tiden. Och det var en sån här nördgrej för några år sedan man garvade åt. Liksom. Vad ska du ge in i det där kaninhålet? Liksom. Men ibland kan specialisering vara Det hjälper inte hur specialiserad man än är, för ämnet är för tungt. Men ibland kan det också vara så att du verkligen plockar rätt. Och det är fingertoppskänsla. Så, och vi får se hur länge konspirationsteorierna kan föda Kent i det här fallet.
Jag ska inte gå i polemik med dig, Jonas, men jag tror att du har fel om det där med bostadspolitik.
Jag hoppas att jag har fel, och det är väl därför jag säger så här också.
Bostadsmarknaden kommer att vara superintressant, framförallt eftersom det är brist på frågor och det kommer att hända ganska mycket på det området och så. Sen har du tänkt på Fredrik Gertens film. Det går alltså att göra hur mycket som helst kring det här området. Och jag har ju en bok om stadsplanering som jag tror kommer att bli super.
Jag har ju dessutom i år utbildat journalister i bostadsjournalistik via FOIO, så att vi kanske får en ny våg i den här frågan.
Men jag vill bara återigen ringa in, det viktigaste av allt är ju liksom att det är ett ämne som du själv tycker är otroligt spännande. Så det måste ändå vara grunden. För det är då man kan göra det. Det är då man kan bli bra, liksom, tror jag.
Jag kan bara för att avrunda med er då, Jörgen och Jonas. Det har kommit en rapport precis idag från Institutet för mediestudier, som inte ska förväxlas med vår skola då, som heter Institutionen för mediestudier. Men de här forskar då om journalistik och har kommit fram till i sin årsrapport att antalet redaktioner som bevakar det lokala, de minskar inte längre, utan de ökar. Det har blivit bättre täckning av lokala redaktioner. Och nyhetsintresset hos publiken har ökat under coronavåren. Alltså många dagstidningar såg antalet betalande digitala läsare öka. Det är roligt att det kommer lite positiva nyheter också.
Det är roligt, absolut. De viktigaste nyheterna är väl dock huruvida om vi får in mera pengar i den här branschen. För det är först då vi kanske verkligen kan få en utveckling som går riktigt åt positivt. Men det måste ju börja någonstans.
Det kommer siffror om det också. De medier som gör nyhetsjournalistik, de har tappat 1,3 miljarder i annonsintäkter under 2020. Så att det är över på negativa sidan då. Men då har staten gått in med 1,5 miljard, eller de har ökat från 635 till 1,5 miljard i stöd till medierna.
Skönt att man alltid kan lita på staten.
Ja, men det kan man säga, men det är också den andra sidan, jag tror alla inser att det är ett problem om det är så att staten blir en större och större garant för den fria pressen.
Jonas, obs, ironi.
Jo, jag förstod det, men jag tänkte, alla förstår inte det, så jag får förtydliga här med en disclaimer.
Okay. Slutligen då, en fråga. De här studenterna som ni har träffat på här nu, tror ni på dem att de kommer att älska sina jobb när de kommer ut från skolan här?
Vi kan väl svara genom att fundera över hur det var med vår klass, eller om man ska kalla det, Jonas. Mm. Där var det väl, majoriteten är väl fortfarande kvar i yrket, har jag för mig. Många av dem har väldigt roliga jobb, tror jag. De jag känner till.
Ja, det är förvånansvärt många, tycker jag, som är kvar och som precis som Jörgen säger, befinner sig i positioner där man faktiskt ser dem rätt ofta. Antingen i form av sista raden som utgivare, eller i rutan, eller som med bylines och sånt. Så absolut, så är det. Men långt ifrån alla, får vi väl ändå säga, Jörgen är kvar. Men,
ja.
Vi höll ju kontakten väldigt länge, kan jag säga som tips också. I alla fall vi som gillade att spela fotboll, genom att spela fotboll i laget BK Drevet. Som ni gärna kan ta som tips och återuppliva. För det namnet är ledigt.
Jag kan väl säga att jag nämnde ju från min klass att flera hade blivit sådana här kommunikationschefer och sånt. Men det är väldigt många som har blivit framträdande journalister också från min klass. Någon hör man i radion som spanar i spanarna. Någon annan hör man i Kulturnytt varenda dag. En tredje kunde man se i den här filmen om SVTs bevakning av coronan, och som en chef som sitter och bestämmer vad som ska sändas, och någon annan har varit en ganska hög chef inom Bonnier, så att det har gått bra för dem med.
Vi kan väl säga också, vi hade ju en klasskamrat som också blev ambassadör i London, Jörgen, det, så att det finns ju alternativa karriärsvägar också.
Han fick erbjudande om alla de mest attraktiva praktikplatserna, och sen så blev han fast anställd på SVTs Rapport och tröttnade efter typ 2 år och blev ambassadör istället. Har man talang så har man.
Där har ni karriärvägen.
Sen fick jag intervjua honom 10 år senare.
Men av den här, nu ska ju inte jag efterforska källor vem den här studenten är som har skrivit det här långa brevet till er och talat om att vi måste ställa lite mer höga krav på journaliststudenterna här, så att det blir lite mer av elitutbildning. Men jag ska ta det till mig.
Det låter väl som en bra sammanfattning då. Gör du en AVA nu, Björn, eller?
Det kan jag göra. Då så avannonserar vi, som det heter på radiospråk, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal, och Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena, i den här podden. som heter Den svenska modellen. Och mig som ni hör nu, jag heter Björn Häger och är lärare på JMK. Ni hörde också ett antal av studenterna som går kandidatprogrammet på JMK tredje terminen. Tack!
Tack så mycket! Jag vill leva, jag vill dö.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.